Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa. Nu har det blivit dags, vi har UFC, vi har FCR. Vi kommer att gå igenom kommande matcher. Det är så mycket MMA. Sven fast säkerhetsbältena, för nu kör vi. Paul Levaje,
sab sabba.
Du, vi börjar helt enkelt direkt bara med galan som var i natt.
Ja, kör.
Och vi hade ju Chikadze Barbosa på huvudkortet. Alltså, Giga Chikadze. Wow. Ja,
han är for real alltså. Det är statement.
Verkligen. Alltså, jag trodde inte att det skulle se ut på det här sättet. Jag trodde det skulle bli en bra match. Jag var inte helt främmande med att Chikadze skulle kunna ta det. Men att han skulle vara snabbare än Barbosa som han var, det var någonting jag trodde.
Han var jättesnabb. Men jag tror det är karatebakgrunden.
Ja.
Han är liksom så här, han är inte byggd som en, säger vi, som en fighter överlag. Han ser väldigt så här lång och tunna axlar, men alltså jag tror att så här, om Dagestan är typ den nationen som har specialiserat sig på brottning, så har ju Georgien specialiserat sig på striking, måste vi säga. Att nu vet man att det är landet, alltså både Guram, han, och sen har vi
han som gjorde världens sämsta fight senare, Dolidze, Roma.
Exakt.
Dolidze.
Men hur säger vi,
de sen här... har vi ju brottaren Dualishvili där.
Precis, men jag menar alltså strikingen de besitter där, och det är ju att det här, de är liksom traditionell, har ju båda bakgrund i karate och sen därefter börjat med kickboxning och liksom har jättemycket erfarenhet i det som sen övergår in i MMA. Och här ser vi liksom, och Barbosa har ju varit, som du säger, bland de bästa strikerserna i UFC, och all respekt till han liksom, och så hände det här. Han blev outstrikad, om vi säger så.
Jag är som sagt väldigt chockad över att han lyckades bli outstrikad på det sättet som han blev. Och den stora frågan blir nu direkt då, vad händer egentligen med Edson Barbosa efter den här matchen? Jag ska bara ta upp stats innan du får äran att svara på den enkla frågan. För att det är inte som att han har radat upp segrarna. Eller ja, okej då, han hade gjort. Han torskade ju 3 på rad över Justin Gaethje, Paul Felder, delat domslut mot Dan Ige. När han gick ner en viktklass, vann mot Makwan Amerikani, vann mot Shane Burgos, otroligt fint avslut mot honom. Nu torskade han mot Chikadze, han blev avslutad i rond 3, 1.44 in i den ronden. Vad gäller då rankingen för Barbosa, så låg han innan den här matchen på plats nummer 9 bara. Det var 9 mot 10. Så var det.
Mm. Alltså jag tror inte det händer så mycket. Alltså han är ju fortfarande superkvalitet. Det är bara att Giga är, alltså ser vi, det är hans era. Det är hans tur nu att klättra upp. Jag tycker det var fint att han utmanade också Holloway. Och det är en match jag vill se, verkligen. Nej, men jag tror Giga är, det är liksom hans tid nu. Mm. Och det är ju så, vi har ju våra fighters som man har liksom, så här, Barbosa har ju varit aktiv så länge. Och det är klart, som de sa på kommentatorerna också, han har många mil på kroppen, och alltså, ja, du kan ju inte alltid vara på topp.
Nej.
Du kanske kan gå ner lite från toppen liksom, och ligga där, men du kan ju inte vara topp. Och nu är det Gigas tur att vara där på toppen. Och många hade ju så här, säger vi, doubts på honom, att så här, är han den klassen? Han har inte heller mött, han mött en gammal Cub Swanson innan. Och så går han in och liksom levererar på det här sättet han gör. Nu har vi ju inte sett han så mycket på backen.
Nej.
Hur han skulle klara sig mot en liksom, säger vi, brottningsbaserad fighter. Men för brottaren att ta sig fram och ta ner honom kommer vara väldigt jobbigt. Och nu såg vi ändå att Barbosa kunde äta den här vänstra leversparken flera gånger, men det var ju kul nu inför matchen så dök det upp ju massa så highlights från hans kickboxningskarriärer och knockouts när han använt den här sparken och sänkt folk hela tiden. Men han kommer vara ett hot och jag ser fram emot att han går match väldigt snart igen faktiskt.
Vi går vidare i rankingen helt enkelt. Vi går igenom listan. Vi har ju då nummer 10 är GG Chikadze. Igår var det Edson Barbosa som var 9. Från och med onsdag kommer han inte vara det. Vi har Dan Ige på 8:e plats. Josh Emmett, Arnold Allen. Sen 5:an är Calvin Kattar. Så har vi Korean Zombie, Jair Rodriguez, Brian Ortega, Max Holloway som rankar detta. Och sen har vi den mästaren Alexander Volkanovski som snart kommer att göra upp mot just Ortega. Mig vetligt, Holloway har ingen match bokad, va?
Nej, det har jag aldrig vet.
Och han hade ju ett bra...
Frågan om han tycker att, alltså, att Chikadze förtjänar matchen, alltså att han vill samma möte typ. Jag skulle vilja se Calvin Kattar också mot Chikadze.
Det hade jag gärna gjort.
För det är också en match när du nämnde namnet. Jag bara, men det är en bra matchning liksom.
För olika typer av strikers också.
Olika typer av strikers och för Giga ännu ett steg. Alltså okej, okay, ska jag möta toppen så då ska jag ju kunna spöa Calvin Kattar liksom. Ja. Speciellt eftersom Kattar fick stryka av Holloway.
Exakt, för jag, alltså ändå om vi tänker så att vara nummer 10 och få möta nummer 1 rankade, det kanske är lite svårt att sälja in, även om jag tycker att det hade varit jättespännande att se Giga mot Max Holloway. Men vad tycker du om du sitter och kollar på det här på YouTube? Lämna just en kommentar nedan. Förtjänar Giga Chikadze en match mot Max Holloway eller vem skulle ni vilja se honom mot? Och om du inte sitter på YouTube och ser det här, vad väntar du på? Hoppa in på YouTube. Exakt. Och kolla in. Lägg en prenumeration också. Vi går vidare på kortet. Då hade vi, det var ju 2 stycken Ultimate Fighters som skulle krönas. Och det var dels var Ricky Turcios mot Brad Haystan och det var mellanviktarna Brian Battle och Gilbert Urbina. Där hade vi då egentligen då Trishan som hade vunnit mot Gilbert Urbina som blev skadad bara någon vecka innan match. Han kunde inte gå, inhoppade Urbina på, jag tror de sa att det var cirka 2 veckors varsel. De möttes då i det som var co-main event på kvällen, Battle och Urbina, och det slutade då i rond 2 minuter och 15 sekunder in så var det Urbina som fick se sig besegrad. Men jag tyckte Urbina gjorde en väldigt bra första rond däremot, och jag tänkte, uff, han kanske kliver in och kan ta det här ändå.
Ja, alltså, ja, jag håller med dig, men jag var inte impad liksom. Nej. Att säga, åh, det här är någon som kommer kunna göra, hur säger vi, skaka till dig i den divisionen i UFC. Jag tycker inte någon av de här Ultimate Fighterna var, alltså det var väldigt så här, det var underhållande fighter. Definitivt fjäderviktan. Det var ju han där du menade att du pratade sist, va, som är en liten karaktär. Ja. Men de behöver mer utveckling liksom. Det märks att de är på första nivån innan de liksom, eller de kommer ju nu in nysignade till UFC. Sen kommer de väl förhoppningsvis byggas där lite så att de blir lite bättre. Men jag tycker, alltså det var kvalitet, det var underhållande matcher, men jag blev inte impad att säga wow, vilka fighter här. Och jag vet inte om det är, känns på något sätt som att de gamla tuffsen hade bättre kvalitet, eller så är det jag som har romantiserat den bilden av dem.
Jag tror det är det hänger på.
Ja, man tänker att det var ändå folk som lyckades bli champs och allt möjligt där, och sen kanske inte nivån överlag UFC var lika bra som den är idag heller. Så det kanske var lättare att komma in den vägen, bli signad och sen liksom jobba upp till toppen, men intressant att se hur det går för de här 2 nu i UFC mot liksom, ser vi, de som har blivit signade på riktigt.
Jag håller med, alltså det tråkiga var ju nu att vi inte fick se Trishan gå den här matchen mot Brian Bell som han skulle gjort. Jag tror däremot att UFC säkert kommer att göra den matchningen ganska så snabbt, för nu, jag menar, han besegrar ju trots allt Gilbert Urbina, och då syftar jag på Trishan då som besegrade Gilbert Urbina. Så det är lite skevt om han skulle vara den som då helt plötsligt gick och vann. Så det blev på något sätt blev någon form av ödets rättvisa ändå då att Brian Bell tog den. Ricky Turcios var ju intressant match, men då måste jag fråga dig här mot Brad Haystan. Vem hade du som vinnare?
Alltså det var ju, säger vi, en, vad heter han?
Turcios.
Turcios tyckte jag i alla fall dominerade mera på fötterna. Mm. Alltså han hade ju fast konstig stil. Alltså hela han var ju liksom så här, alltså väldigt tuff. Det var ju så här, okej, jag kan inte, säger vi, han har den mentaliteten över nykomling att det, liksom, det är bara att kliva rakt fram. Du kan ta hur mycket stryk du som helst. Men jag tyckte ändå att han drev på mer och jag tyckte att han förtjänade mer. Han hade den energin där inne att han liksom inga slag, ingenting gav effekt på han. Av den aspekten att typ domarna ser att okay, men det är ändå han som pushar matchen och har lite mer spirit där inne. Och jag tror att det gjorde också att han fick den.
Mm.
Ja, jag var lite så gör det så nu.
Ja, jag var lite kluven. Jag trodde nog i första instans att Brady Heidstrand skulle ta det, men jag vet inte om det var för att jag blev lurad av nedtagningarna, att han hade mycket toppkontroll och hela den biten, men ja, jag vet inte, jag var inte helt säker när det skulle ropas ut. Jag lutade lite åt Heidstrand, men det kanske är så enkelt. Jag såg den här matchen på morgonen, så jag kanske mer behöver se om den för att se om det är någonting som jag har missat i den. Men det jag vill ge Brady Heidstrand ändå då, killen är 22 bast bara. Mm. Det är en ung kille, han har tagit sig hit och jag tror att den här killen, om han får utvecklas, då tror jag att han kan bli ett hot i viktklassen, absolut. Mm. För att han är så pass ung fortfarande.
Definitivt.
Och körde ju över ett gäng människor även i Ultimate Fighter-huset.
Mm, jag har inte sett de matcherna.
Nej, jag vet.
Men jag tror, alltså, han gjorde ju en bra match. Mm. Och det har ju UFC sett. Så matchmakerna har ju sett det. Det är klart att han kommer få en till chans. Liksom. Hade han varit där inne och varit värdelös så hade de ju såklart. Men han har ju tagit, som du säger, han har tagit sig hela vägen dit.
Ja.
Och han förlorar finalen, så det är fortfarande tvåa. Det är fortfarande finalist. Det är klart att få en chans till.
Vad tyckte du om Rodriguez Kevin Lee då?
Ja, alltså det är deppigt att se. Vad har hänt med Kevin Lee? Alltså? Det är helt sjukt. Från, liksom, nu vet inte jag, många år sedan, men det var ett par år sedan då han, liksom, han var ju ett hot, ett legit hot. Mötte allt och alla. Och det surrade som att men han har någon chans på att kunna bli champ. Liksom. Och sen gick det inte riktigt som han ville. Han bara, jag ska utvecklas nu, var borta ett tag. Kom han tillbaka nu och så hände det här. Jag vet inte vad som hände med han. Han har liksom potentialen. Men han faller på mållinjen varenda gång. Det är sjukt.
Kan det vara så att han peakade tidigt i karriären?
Både ja och nej. Alltså det kan vara så, men alltså försök hitta tillbaka till det. Det är som att han har blivit, alltså, skillsmässigt sämre.
Mm.
Det är lite det. Det är så här. Och sen är han så ojämn också. Så du vet, någon, en, två, tre matcher så går han in och ser liksom ut som en ny version av Kevin Lee. Och sen så dyker han upp och ser ut så här och blir liksom outstrikad och så konstig. Jag förstår inte. Han har ju varit väldigt öppen med att han var inte, han ville väl lägga av ett tag också. Typ ett, två år sedan. Ja, han mådde ju väldigt dålig och det var liksom, han var inte där han ville. Jag tror det var efter Tony-matchen. Och sen så, alltså jag är väldigt så här, det är deppigt att se, för att man vet ju vilken potential han har, hur bra han har varit. Och så händer det här. Liksom. Okej, nu ska vi inte underminera Rodriguez här heller.
Nej.
Som är liksom stenhård kille. Kanske hade fördelen på fötterna såklart. Man såg att markgamet och nedtagningen var ju egentligen Kevin Lees hela tiden. Tills han typ började gasa. Och Rodriguez inte kunde sprala mer och staffa de här takedownsen. Men nej, jag tycker att Kevin Lee, jag vet inte vad han ska göra. Och nu var det en ny viktklass också.
Ja, han hade gått upp till väldigt vikt.
Så det kan ju varit, det kan ha varit att han var för liten faktiskt. Det känns lite så att han är lite så här mellan båda viktklasserna. Antingen är han för liten eller att han måste banta för mycket. Eller måste gå upp och möta folk som bantar ner sig till den viktklassen. Så han är liksom stuck in the middle. Och,
är den där 166 eller 165?
Där skulle han ju vara perfekt. Liksom. Han skulle vara perfekt där, tror jag. För då är han ju byggd där. Han behöver inte... så bantar ner sig tok mycket och han behöver inte möta folk som är jättar. Han såg väldigt liten ut här också, men är jobbigt, tråkigt för Kevin Lee faktiskt. Man vet potentialen som finns där.
Jag håller med dig. Det är den där ojämnheten, precis som du säger. Ibland känns det som att nu är det nästa nivå och sen nästa gång undrar man vad var det för nivå han var på förra gången.
Och glöm inte det när han hade sin lilla swag period där, liksom, när Conor var som störst och han började köra sina kläder och bandanas och grejer. Och liksom, då var det verkligen så. Det här är nya superstjärnan. Det är ju han som kommer bli nästa Conor-ish. Typ, sådär. Och sen så har det inte gått så. Nej. Så han jinxade sig själv lite.
Ja.
Ja, tråkigt.
Ja, men det är jättetråkigt, för det är ändå en underhållande fighter, en karaktär liksom. Han är en bra person i sporten, för han bidrar med mer än att bara gå in och leverera sina matcher.
Men jag för mig att han hade lite så här issues i alla fall, att han visste inte vilket team han skulle träna på. Han åkte väl runt en massa och... alltså det är det man glömmer så här. Man ser ju bara fighters prestation, men sen vet man inte allt runt omkring också, att så här, det kanske är väldigt stökigt med vilket team du ska tillhöra. du vill ju ändå ha någonstans där du känner dig hemma och säger, okej, här är jag. För han var väl lite hos Firas också. För
jo, han var där ett tag. Men var inte Firas med honom nu?
Kanske han var.
Jag tror
inte på det.
För han har den här svarta killen också med långa dreads.
Mm.
Och Firas. Jag tror att båda två var med. Så jag undrar ju om han pendlar mellan de två klubbarna. Mm. Det måste nästan vara så.
Eller så är det bara så att Rodriguez är så pass bra att han liksom spöjar en fighter som Kevin Lee. Och att så här, man så underminerar Rodriguez för att han är typ en street fighter. Och man säger, nej men han har inte skillsen för att liksom förtjäna att vara så bra. Men det är också så här, hey, det är fight, han vinner. Och han klättrar vidare.
Och han tog matchen med kort varsel också.
Mm. Ja, men ännu han, säger vi, förstår du, ännu mer eloge till han då. Att han går in och möter Kevin Lee och liksom på det sättet han gör.
Verkligen. Som sagt, vi får se vad som händer med Kevin Lee. Vi får se vad de gör med Daniel Rodriguez. Han var tydlig med att om ni vill ha mig för short notice, hör av er, jag gör er inte besvikna. Och det gjorde han definitivt inte igår. Andrei Petroski var den number one pick för Team Ortega. Han fick då möta Michael Gilmore som fick hoppa in på Team Ortega för att en annan fighter inte ville gå sin match. De möttes, det krävdes 3 ronder. Sen var det Andrei Petroski som var för stark och hade för mycket press. Gick in, avslutade Michael Gilmore. Jag tyckte det var en ganska intressant grej, även om du lyssnade på intervjun efteråt. Men det säger Petroski det att mitt problem har alltid varit 7 minuters sträcket. Even if I'm on the treadmill, när jag når 7 minuter så pajar jag. Det var väldigt skönt nu att ta mig förbi de här 7 minuterna mentalt och klara det exakt. Och jag, när han sa det så jag förstod verkligen vad han menar efter att ha sett Ultimate Fighter, att det är någonting som händer för honom där. Nu var det kul att man fick ett svar på det. Nu så tycker jag kanske inte att Michael Gilmore var ett otroligt tufft test, för att jag tycker inte att Michael Gilmore såg jättebra ut i den matchen. Men då var det att han mötte Brian Battle här för mig och blev ganska snabbt överkörd av honom. Men Petroski, han vill klättra upp. Var det någonting du tog med dig från den matchen?
Nej, ingenting. Nej, faktiskt inte. Det var en match som jag slökollade på i morse.
Ja.
Med tanke på att jag inte vet vem de är liksom, så är det helt två liksom okända namn som ska fightas. Så kollar jag lite så här, okay, 1 minut, 2 minuter, så bara okej, okay, ja, men det här behöver jag inte ha full attention på.
Nej.
Men alltså det är tuff. Det är liksom, vi får ju se om ett år här vilka som är i UFC och vilka som
exakt
har lagt av helt enkelt, eller är någon annanstans att fightas. Och sen kan det ju bli så att någon som har varit med här kanske blir signad i UFC om 2-3 år igen eller något sånt där liksom. Det är det som är vägen in till UFC. The Ultimate Fighter, eller hur?
Exakt.
Slåss om ett kontrakt så.
Dana White var i alla fall väldigt nöjd med Ultimate Fighter den här säsongen. Han sa att det kommer fortsätta, och så länge han är president så det här är ingenting som kommer att läggas ner. Så vi får se när nästa säsong rullar igång. Första matchen på kortet var Gerald Merchart som hette Mahmoud Muradov. Muradov tror jag är en kille som på något vänster ska vara signad med Mayweather. Alltså under hans team typ.
De
så
har
att,
ju någon,
de har några
fighter.
Precis,
eller
det
några,
han.
Ja. Eller en kanske.
Ja, han är i alla fall en av dem. Sen om det är fler, ja, vet inte. Men han är en av dem.
Money och, team, eller hur?
Ja, ja, och Muradov har gjort bra ifrån sig.
Ja.
Förutom igår. Och jag har varit väldigt förvånad över att Merchart lyckades göra det han gjorde i den där.
Det
hade prickat några gånger.
Aktier.
Jättemycket.
Ännu mer här.
Jättemycket.
För många har ju varit så, men du har inte mött någon bra folk. Och jag plötsligt, nej, så... En av dem han har mött och knockat på. Hur många sekunder var det?
Precis.
Liksom går och vinner.
Ja.
Ja. Oh. Jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, jag var fascinerad. För det var några gånger där jag trodde att nu kommer Merchart försvinna. Han kommer att lossna härifrån. Men nej, han fick till det i rond 2. Då lyckades han säkra strypet. Det roliga var han klappade honom på huvudet. Liksom. Att tapsen kom ju på skallen. Men det intressanta där var att nu var ju kameran lite för inzoomad på dem. Men det verkade som att Murad ville fortsätta slåss när han hade släppt greppet. När domaren hade brytit. Och då säger domaren, no, you tapped. Och då hände inget mer.
Mm.
Han gick bort. Men det kändes som att han kanske inte var helt nöjd med
sneaky
att han hade klappat. Ja. Sen hade vi då Abdulrazak Alazan som släckte Alessio de Chirico.
Ja, vi
en
såg
spark.
Ju precis på den.
Herregud alltså.
Skenbens sandwich.
Ja. Helt galet.
Ja.
Det kommer nog ta
ett. Det är svårt att säga något liksom när någon avslutar en match så pass snabbt. Men jag såg på Twitter som jag sa till dig att det är någon sån här grej, curse, som går där efter Buckley, typ att man blir knockad efter man har knockat någon med headkick,
ah, okay,
och så fortsätter det. Så vi får se här.
Det har inte hänt. Vad har hänt med Buckley förresten?
Nej, han twittrade något om, han var väldigt sur på UFC, kallade de ett och annat ord här, att de inte hört av sig sen han torskade, men så fort han hade vunnit så var de på han liksom. Och så fort han förlorar här så har de inte hört av sig eller liksom gjort sig kända alls. Han var väldigt sur på det. Men that's the game. Det är så, ja. Hey, de har flera hundra fighters att välja mellan och liksom gör inget statement. Eller de, klart de lägger fokus på dem de säljer och så, okay, här har vi. Och det är klart, ja. den knockan han hade var ju väldigt marketable och de ville ju pusha det. Och sen så gick han och torskade. Och då var det ju vad det blev.
Ja, men för det som jag såg, det var den här killen, vad heter han? Justin James, va? Blev kattad ifrån UFC här för,
ja, det var ett par stycken som, ja, blev kattade. Och JC Mineiros också.
Ja, precis. Ja, men för där jag läste lite om det, det var väl att coachen för, jag tror han är från ATT då, den här, jag vet inte vad.
Ja.
Nej, Extreme Couture, en coach på Extreme Couture, förlåt. Hade då gått ut med att, ja, men han har ställt upp så mycket, han har tagit matcher på kort varsel, men UFC ställer inte upp för honom och hit och dit. Kruxet är att han gjorde en skitsnygg debut. Han vann 41 sekunder mot Frank Camacho. Men sen torskade han 4 stycken matcher på rad och blev avslutad i 3 stycken utav dem. Jag tycker inte att det är någonting konstigt, alltså, med att UFC klipper dig. Även om du tar matcher på kort varsel, då kanske du ska sluta ta matcher på kort varsel. Exakt. Om du torskar 3 matcher på rad, då bör du nog tänka över din sista. Nu torskade han mot Charles Rosa på split, och det var där han hade bettat huset.
Mm.
Och vad sa jag? Vad Charles Rosa vinner varannan match i UFC.
Ja.
Vilket, jag ska titta på Charles Rosa nu, för jag får med att han vann sin senaste. Yes, han vann, det var mot Justin James, och Charles Rosa kommer förlora sin nästa match. Kom ihåg vad ni hörde det först. Jag vet inte ens vem han ska möta. Jo, han ska möta Damon Jackson 9 oktober. Vinner han den matchen, då bryter han.
Men det
han
där blir
ju
så här lite tycksynd om mig offergrejen liksom. Alltså, ja. Jag har ställt upp, ja, men du har ändå fått betalt från gången när du ställt upp. Så det är inte att du gjort det gratis heller. Nej. Vi ska appreciate it bara, utan det är så här, du har ställt upp, ja, du fick, vi kunde fråga någon annan, men ja. Som du säger, sluta ta matcher på kort varsel då. Det har inte gått bra första, andra gången. Spara sista matchen, för någonstans borde du vara medveten att så här är sista chansen.
Nej, men exakt, för det var fler som hade skrivit om det där. Oh, UFC, ja, UFC kattade honom, han har ställt upp. Fan, vänta, han missar något. Sen en gång, men han ju torska 4 på rad. Mm. Alltså, förlåt, men det är inte ens ett frågetecken för,
nej,
att
det finns ju de,
blir kuttad.
Det finns ju de som blev kuttade som inte haft det rekordet.
Nej. Så jag menar, han har ju fått sina chanser om något. Killen fick 5 matcher i UFC.
Som i alla fall gav,
och han vann en.
$10,000 styck.
Ja. Så, ja, som sagt. Vi får se vad Justin James kommer att göra. Kommer han tillbaka till UFC eller ej? Den här veckan, eller sagt förra veckan, släppte vi då vår första Patreon-special som var Fighters vi minns, där vi gick igenom då Royce Gracies liv, karriär och hela den biten. Det här är en serie som kommer att fortsätta. Vi kommer producera fler sådana här avsnitt utav Fighters vi minns. De kommer ligga exklusivt på Patreon. Så vill man höra dem, då går man in på Patreon. Vill man däremot höra de första 15 minuterna, då hittar ni det precis bakom det här avsnittet om ni lyssnar på podden. Så kommer ni kunna hoppa in där och lyssna på avsnittet. Och jag vill tacka alla er på Patreon som stöttar oss. Många av er klev in på tier 2. Vi har till och med fått ett gäng nya Patreons på grund av att vi startade det här konceptet. Och det kommer såklart att fortsätta. Ni har även skrivit till oss lite idéer med saker som ni skulle vilja att vi gör på Patreon. Fortsätt att skicka in sånt, så ska vi se till att kunna lösa era önskemål på ett sätt eller annat. Så det är väl det. Alltså det var helt kul att sitta och minnas,
ja,
liksom, gamla fighters som Royce Gracie.
Nostalgisur liksom. Jag, ja, blev helt så här, jag satt och lyssnade på avsnittet själv faktiskt och så här, mindes tillbaka på tider, sköna tiderna.
Ja.
Ja, så jag är faktiskt väldigt taggad här inför vårt nästa avsnitt.
Ja.
Och sen har vi fått lite tips och så här från er som lyssnar, som har lyssnat på avsnittet, om,
precis,
vad vi bör liksom förbättra. Det var ju en pilot, ja, och vad vi kan liksom jobba vidare på för att göra det roligare och kanske mer intressant.
Det finns att slipa på. Det gör,
ja,
absolut.
Alltid.
Och det kommer vi göra. Och som sagt, det här är inte en one-off, utan det här är en serie. Vi kommer producera fler sådana avsnitt. Däremot kanske de inte till en början rullar en gång i veckan. Men vi kommer att producera i alla fall 2 per månad. Det kommer ni få. Och med tiden kommer vi producera fler. Så här säger vi direkt. Desto fler Patreons ni är, desto fler avsnitt kommer ni att få. Så det hänger på er. Om vi får upp er som Patreons, då producerar vi ännu mer avsnitt. Så. Kommer vi upp i tillräckligt många, då har ni 1 avsnitt i veckan. Kommer vi upp till ännu mer med det, ja, då ser vi till att producera någonting annat också. Så in och backa oss på Patreon, så får ni höra mycket mer utav,
yes,
MMA-podden. Du, nästa gala, då är det mycket. Vi har FCR 9 i Västerås. Vi har UFC direkt efter det. Derek Till mot Derek Till.
Derek Till.
Darren Brunson.
Blir det förlorarens namn?
Exakt.
Derek Lynn tar han till namnet.
Precis. Ja, men det blir ju full, det är fullt upp med MMA. Och då kan vi också avslöja för er som sitter och tittar nu. Ska ni gå på FCR? Ska ni vara där? Befinner ni er i Västerås så kommer vi att befinna oss på Bastard Burgers i Västerås på fredagen 19.00 där vi kommer köra vår första MMA-podden live någonsin.
Yes.
Så är ni i Västerås, kom ihåg 19.00 Bastard Burgers i Västerås. Kom dit, käka burgare, lyssna på livepodd, kanske få möjlighet att ställa lite frågor i podden också och bara helt enkelt kom och häng med oss. Dagen efter det kommer vi att köra Fight Companion live ifrån arenan i Västerås. Så ni kommer kunna slå upp YouTube och kolla på MMA-podden Companion.
Exakt, medans ni kollar på FCR.
Exakt.
Och var delaktiga i det som händer, ja, under matcherna och mellan matcherna. Och skicka in frågor och det ni känner att ni vill vara delaktiga i, helt enkelt.
Precis. Så det händer sjukt mycket just nu för MMA-podden och det här är verkligen bara början. Vi har sagt att vi kommer steppa upp allting och det är nu det börjar. Det börjar den här helgen och vi kan redan nu avslöja att det kommer bli fler såna här MMA-podden live-möjligheter. När, var och hur vi kommer göra dem, det är inte riktigt spikat. Att vi kommer befinna oss på Bastard Burgers, det är relativt garanterat att det är där vi kommer sitta och köra live sen. Så följ oss på Instagram, skriv vilken stad ni vill se oss i, så ska vi se vilka städer vi kan ta oss till.
Yes.
Det hänger såklart på publik efterfrågan också. Så det är väldigt viktigt att ni är några stycken som vill joina oss. Så jag tänker att jag drar matcherna som kommer att utspela sig på FCR 9. Vi har Arbi Mesidov mot Sahil Siraj. Vi har Johnny Toma mot Nasruddinov. Och sen har vi då Khaled Lalam mot Daniel Gribic. Vi har Soran Milic mot Esda Silva. Står bara Esda Silva. Vi har Illa Sabelaj mot Basir Safdari. Vi har Josefin Knutsson mot Elisabeth Rodriguez. Alexander Löv mot Amir Malekpour. Nermin Haydar Pasic mot Fatih Aktas. Vi har Alexander Lindgren mot Rick Gania. Sen har vi Ramat Stromanis mot Kara Al-Jabari. Vi kommer att gå igenom mycket mer av det här kortet när vi väl är på Bastard Burgers
på fredag,
och sänder live på fredag. Och det avsnittet kommer vi att släppa ganska så fort efter att vi har kommit in på hotellet. Så antingen får man höra det dagen efter innan man tittar på FCR. Ja, det beror lite på. Det hänger på tiden hur vi kommer.
Eller live, såklart.
Precis. Om ni är där, då ser ni det live direkt.
Exakt.
Ska vi gå igenom UFC?
Do it.
Med fightcardet som är Derek Brunson och Darren Till. Eller är det Darren Brunson mot Derek Till kanske? Jag vet inte. Vi har även Tom Aspinall mot Sergej Spivak. Vi har David Zavada mot Alex Morono. Khalil Rountree mot Destas Bukauskas. Vi har Luigi Vendramini mot Paddy Pimblett. En match som jag ser fram emot väldigt mycket. Vi har även Jack Shore mot Ludwig Chalonian. Det är han som var med i Ultimate Fighter den här året. Charles Jourdain, Julian Rosa, Dalsha Lambogiaga mot Marc-André Barriol. Sen har vi Jonathan Martinez mot Marcelo Rocha. Och vi har även Ariane Lipski mot Mandy Bowman. Mally McCann mot Ji-Yoon Kim.
Det här var väl kortet som Alex skulle ha varit med på?
Exakt. Och det är där han var ju skadad. Så han kan tråkigt. Inte vara med på den här. Ruskigt tråkigt. Väldigt, väldigt tråkigt.
Och det här var egentligen London-kortet som de ville hålla i London som inte blev av.
Precis. Men det kommer fortfarande gå vår tid.
Ja.
Så att om jag har förstått det här rätt så kommer det att rulla igång ganska så tätt in på att FCR är avklarat.
Mm.
Att det är slut. Så är den där. Vad tror du om Darren Brunson och Darren Till?
Alltså Darren Till har inte fightats på hur länge som helst. Nej. Så Darren Till är ju en artist på fötterna, man ska säga så. Liksom. Han fightas med känsla mycket och blick och reflexer och mycket liksom, säger vi, på känsla mest. Liksom. Vissa har ju det. Anderson Silva, Esch, liksom, det är många sådana här som har det här speciella. Men med det sagt så är inte Darren Till en Anderson Silva heller. Derek Brunson är ju en grinder och en, säger vi, hype-förstörare av rang. Och besitter kraft i båda händerna och har en jättebra brottning och en jättebra ground and pound. Som jag skulle säga är lite Darren Tills Achilles häl. Men om jag skulle gissa vad som sker här, så tror jag ändå att Darren Till bör få träff på Derek Brunson stående och eventuellt knocka honom faktiskt. Om Darren Till är den här, om han har liksom hållit igång, tränat och inte bara suttit och tjafsat med Ariel Helwani på Twitter och på Instagram, utan att han liksom ändå har varit dedikerad till The Fight Game hela tiden och känner att så, okay, nu är det dags för det blir ju en comeback i princip.
Ja. Alltså vad gäller Derek Brunson, han har 22 vinster, 12 via knockout, 3 via sub, han har vunnit 7 matcher via domslut. Han har förlorat 7 matcher totalt, varav 5 via knock och 2 är via domslut. Om vi tar en titt på Darren Till då, så han 18 vinster så här långt, 10 via knock, 2 via sub, 6 domslut. Och så han förlorat 3 matcher, en via knock, det är Masvidal. En via sub, det är Tyron Woodley. Och sen har han då ett domslut. Och även en oavgjord, och en oavgjord är ju då den som var mot Dalby, precis. Skillnaden på deras rekord är att på de senaste 4 matcherna för Darren Till så har han bara vunnit en utav dem. På de 4 senaste matcherna för Derek Brunson så har han vunnit alla. Han har alltså brytit sin 2 förlusters svit och börjat rada upp väldigt mycket vinster. Och jag tycker han har sett väldigt bra ut senaste tiden, så Derek Brunson. Jag vet inte om det är en 2.0 på Brunson kanske. Han är 37 år gammal.
Alltså han har ju varit där med allt och alla också, ja. Och förlorat, vunnit, men mött de flesta. Och det är lite så här nytänning på han. Jag tror han har liksom, säger vi, hittat lite vad han är bra på och vad han är dålig på. Och så satsar han på det han är bra på 100%. Mot Darren Till tror jag dock det kan bli svårt, om inte han har lite ett S i skjortärmen. Just att Darren Till är, för säger vi, han fightas väldigt stort, väldigt brett, gör sig stor. Du blir lite, hur säger vi, intimiderad av hans kroppshydda, hur han fightas. Men jag tror att Brunson som har lite taktiker för det. Och alltså, hur säger vi, jag tror Darren Till. Men logiken bör säga Derek Brunson, just på grund av hans, hur säger vi, winning record och att han har momentum. Men jag hoppas någonstans att Darren Till är den Darren Till han en gång var, som han blev liksom så här... fascinerad av, och liksom, han är en karaktär, det är hela den grejen. Det vore kul att se han så här intervju efter, vem man vill möta efteråt, och följa Darren Till tåget, hoppa på the bandwagon igen. Men förlorar han, så blir det ju liksom, då är ju hypen i princip över totalt för Darren Till, och då kanske han börjar boxas eller något istället.
Vem var det som sa det? Jag satt och lyssnade lite på sådana här predictions inför när det här avsnittet är släppt, så vet vi alla vem som har vunnit. Och vi pratade om, eller jag pratade om Tyron Woodley och Jake Paul. Men det var någon som sa att är det någon han borde möta från MMA-världen som kan boxning, då är det Darren Till. Att Jake Paul borde alltså möta Darren Till. Där,
men det skulle han aldrig göra. Så.
Nej, och det var det de menade också. Han väljer ju folk, men Darren Till hade varit väldigt intressant att se honom mot. Så det kanske är det han gör. Han kanske sadlar om och börjar med boxning och fightas mot Jake Paul och kammar in de stora pengarna.
Vi får se. Alltså det är, frågan är om Jake Paul vill möta honom, om han har, vad blir det då? 5 förluster i sträck.
Ja.
Men alltså Darren Till, alltså, han hade ju liksom en spikrak kurva en gång i tiden. Men jag hoppas att han hittar tillbaka till det. Och för att han är ju väldigt underhållande att se han fightas. Han har ju verkligen så studsig som McGregor var. De hade ju samma sorts stil liksom på fötterna. Och väldigt lurig. Och som jag säger, går mycket på timing, känsla och väldigt bra precision med det. Och jag tror att inte Brunson rörlig och så stilla, och liksom speciellt inte rör på huvudet, så kommer det bli en enkel måltavla för Darren Till. Eventuellt kanske ett knä från clinch som träffar Derek i huvudet eller något. Om jag försöker göra min lilla spåkula här.
Jag är kluven. Alltså det är...
Men med det sagt, Derek slår stenhårt. Så om Darren Till är nonchalant och har händerna här nere vid höfterna som man brukar ha, så kan det bli en Masvidal knock igen.
Ja. Ja, men för det är lite precis det jag skulle säga. Att tar vi bort nu 4 matcher ifrån Darren Till, då hade det varit väldigt enkelt att säga att Darren Till kommer ta den här. Men nu har vi då de 4 senaste matcherna som har sett ut som de har sett ut. Det är 2 förluster på rad. Visst, han vann ett delat omslut mot Gaslum. Att torska mot Whittaker. Jag vet inte, för mig är det svårt att tro på Darren Till i det här mötet. Samtidigt som att jag tror att väldigt många gånger vill se förbi Derek Brunson också. Att det är väldigt lätt att se förbi honom. Att argumentera för men han har sina, vad ska man säga, första minuterna i en rond och han är väldigt aggressiv. Blir han prickad så är han lite glasig. Vem kan pricka? Jo, Darren Till. Så det blir svårt, men samtidigt tycker jag att den som har momentum just nu, det är Derek Brunson, mm, i min mening. Han har otrolig momentum.
Exakt, så det är det som också gör det till en intressant match, ja, att just där Darren Till har varit borta så länge, så är det så här, man väntar ju så här och ser, är du tillbaka, ja, eller är du washed up nu, eller man ska kalla det så.
Och jag tror att det är väldigt viktigt för Darren Till den här matchen. Alltså det är nog det med, just för att det var mycket hype runt honom om att, ja, det här kommer bli future champ och hela den biten. Han säger ju själv att han anser att han är bättre än Tyron Woodley, mm, men att Tyron Woodley vann då. Ja, men han var inte bra den natten, och det är ändå det som krävs.
Jag tror att det kan ha varit så att det gick så snabbt för Darren Till. Alltså det var ju verkligen så, han kom in, han blev ju den här skrikiga med på micken och allt det här, och liksom stardom kom på han direkt, och så liksom direkt fick han klättra upp för den här stegen och möta stjärnorna, och sen tog det slut på hemmaplan dessutom. Så jag tror att det var väldigt så här, säger vi, stor så här förlust för en, inte bara att det var en förlust utan just att det var på hemmaplan, han hade byggt upp sitt namn, folk i England sa ju det här är våran McGregor liksom. Och så hände det, och sen dess har ju inte varit chilik. Så det var ju som att Masvidal tog lite av hans soul liksom.
Ja. Men det gjorde han nog, tror jag.
Ja, det tror jag också. Sen har jag blivit mera, hur ser vi, lite McGregor-grejerna. Han har börjat låta mera på sociala medier och liksom hype upp sig där. Men ja, av det man har sett så verkar han ju ändå träna stenhårt fortfarande. Och jag tror det som du säger, han vet att den här matchen är jätteviktig. Och någonstans är Derek Brunson en bra motståndare för han stilmässigt, som han bör kunna, ser vi, pricka. Men gör han inte det så blir det väldigt jobbig natt för Darren Till.
Otroligt jobbig natt för Darren Till, och jag håller med verkligen om allting som du säger där. Ska vi hoppa vidare? Kom in, är det Tom Aspinall, en kille som i alla fall jag hypar väldigt mycket, tungviktare som möter Sergey Spivak. Aspinall ser mer ut som en lättviktare, mjuk på fötterna, rör sig väldigt lätt. Han har både submissions, han har händer.
Han är rätt ung också.
Ja, precis. Han har just nu 10 vinster, 2 stycken förluster. Det är 8 stycken knockouter och 2 submission vinster. Så han har perfekt vad gäller alla hans matcher. Det är avslut i allihopa. Och han har endast 3 gånger varit i rond 2. Annars är allting första rond tar slut.
Spivak är ju en väldigt tuff motståndare. Alltså kan ta mycket damage. Men jag tror att Aspinall borde ha, säger vi, mera eld och energi bakom sig, och att, som du säger, han rör sig som en lättviktare och kan alla moment i fighten. Då Spivak har bra boxning och bra markgame, men jag tror att Aspinall borde få till det, vad säger vi, allt fast bättre. Och att han har den här, säger vi, den här extra lilla kraften och snabbheten och ungdomligheten som sitter i han.
Ja, det är det han är.
Och men han är ju speciell liksom. Det är många som surrar om han också, att så här. Så det är kul, och det är en sån fighter vi har surrat om för att vi vill se gå matcher mer frekvent.
Men jag gillar att han gör det också. Nu bokar han upp sig igen. Det var inte jättelänge sedan han gick match, och jag tror att om han vinner på ett bra sätt här, alltså tar lite skada då, så tror jag nog att vi kommer se honom ganska så fort igen. David Zavada och Alex Morono står näst på kortet. Morone är också så här slugger, gillar att gå in och verkligen köta på. Det är lite David Zavada också. Jag kommenterade en match mellan David Zavada och Andreas Ståhl på en tysk gala som heter GMC. Och det var den galan som gav Zavada då kontraktet för att komma in i UFC. Eller ja, det var ju inte riktigt. Han gick 2 matcher till efter det. Debuterade mot Danny Roberts, förlorade på delat domslut. Efter det mötte han Li Jingliang, som nu är chans att komma möta. Då förlorade han. Sen vann han mot Abubakar Nurmagomedov 2019. Tog en paus. Och sen torskade han mot Ramazan Miv nu senast. Alltså, svår match måste jag säga. Morono vann ju senast då mot Donald Cerrone. Men jag tror att Morono kommer gå in och köta på från sekund ett.
Ja, alltså det är hans stil liksom. Ja. Och slåss. Alltså slåss, fightas, slagsmål. Men det är en bra match. Riktigt bra matchning.
Jag måste tillägga det också.
Det är typ 2 alltså väldigt jämnt matchade fighters här, som du säger. Jag tror kanske Morono är mera vild.
Ja.
Och den andra är mer teknisk.
Det är så kul, för när jag kommenterar den här galan med Zavada, så är det den konstigaste galan jag har kommenterat. För hur de filmade den. För att det kändes mer som att han som filmade, de som var liksom cage side och skötte kameran, filmade mer som om det var en drama. Så de hade mycket close-ups.
med problemet den här nya vinkeln de har.
Nej, det var bara vanlig kamera ja. De filmade, men istället för att då du ser allt så var det väldigt mycket att du såg liksom mycket halvkropp.
Okay.
Och ibland såg du inte ens armarna heller. För att det var så tätt.
Huvudna rör på sig.
Ja, och jag vet när jag kommenterar, okay, det är väldigt svårt att kommentera den här galan. För jag ser inte, händerna var de är, jag ser inte benen. Och det var liksom, allting var väldigt, väldigt inzoomat. Så jag vet inte fan hur kameramannen tänkte strategin. Men det var en av de svåraste galarna. Jag tror det. Jag tror de tänkte, up in close, vi vill se liksom ansiktsuttrycket. Vad händer egentligen här? Och så ser man inga sparkar, man ser inga leg kicks, ingenting. Man ser bara att det händer något, men inte vad.
Ingen minne av det, men...
Nej, jag tror den har
jag stör mig bara på den här nya kameran de har, den här in, du vet vilka jag menar, blir lite blurrat på utsidan och det känns någonting konstigt med det liksom. Man får anstränga ögonen lite.
Det är glajer som behövs.
Exakt. Det är biohacking glajer.
Precis, det är som behövs. Vi går vidare. Luigi Vendramini möter Paddy Pimblett.
Paddy Pimblett, oj vad hypad jag är. Ja.
Ja.
Paddy Pimblett hörs syns överallt och han har världens bästa MMA-hår också, eller frilla. Alltså äntligen dags för debut i UFC liksom. Karaktär, jättebra grappler, jättebra striker, i alla fall i Cage Warriors. Nu är det UFC och det är en helt annan liga, men han är ju, det ser vi, han har ju paketet att sälja in sig och allt det här. Och vi får se. Vinner han, förlorar Darren Till, då har vi någon som tar nya spotten här som the UK boy. Och det känns lite så också att han är den som liksom, går det bra för en UFC så det är han de kommer pusha som nästa brittiska stjärna typ, ska vi säga. Ja, så.
Både är från Liverpool också.
Ja, ännu mer liksom då. Liverpool gossar båda två. Men det känns som att han är arvtagaren till den här titeln då som går vidare, utan de behöver ju någon stark britt i UFC. Det kan ju vara han.
Verkligen, alltså om ni inte har sett Paddy Pimblett, gå in på YouTube och kolla highlights. Det är en underhållande kille, både i buren och
ja, efter. Exakt, och han har liksom så här, han är så bestämd i fightingen och det ser så överlägset ut oftast, för att han verkligen gör sin grej. Och vi får se här om han gör en stark debut i UFC och skyrocketar efter det här liksom. Det kan han definitivt göra.
Verkligen. Guran vill ju matchas mot honom.
Ja, de hade ju något tjafs där på, på internet. Alltså vinner Pimblett, varför inte? Kör. Hoppas det blir en gala i Europa. Kan de mötas i Europa? Det vore jättekul. I Sverige.
Han möter ju då Luigi Vendramini från Brasilien, även kallad The Italian Stallion. Han har 9 vinster, alla kommer via avslut, 9 knock, 4 sub. Han har förlorat 2 matcher, en på knock och en på sub. Alla, båda de förlusterna kommer i UFC. Så han har 3 matcher i UFC och förlorade sin första, vann sin andra mot Yessin Ajarin, och det var i första ronden med en huvudspark, sen förlorade han mot Farsiam. Alltså det är spännande match, jag är ju mest hypad för att det är Paddy Pimblett. Det ska bli väldigt kul att se hur han levererar i UFC, och Pimblett har ju verkligen bokstavligen vuxit. Han har ju gått från en liten pojk på något sätt till att börja bli man nu också, så man ser väl den fysiska förändringen, ansiktsförändringen. Han börjar bli vuxen nu, han är 26 år gammal, men han gick runt med babyface väldigt, väldigt länge. Så det ska bli sjukt spännande. Vad har hänt på Twitter och sociala medier? Vi har fått massa fight announcements.
Det har vi fått inför blir det novembergalan, så är hela kortet klart, vilket är fett faktiskt. Det är ju också, alltså egentligen de flesta matcherna visste vi. Det är ju egentligen att det är Willy Zhang mot Nama Younes 2.
Ja.
Att de ska ha en rematch. Men jag har skrivit upp lite grejer här. Ta upp här och kika.
Bryd micken mot dig också.
Sådär, kör alltid sådär. Sin ordning. Tyvärr så är det här inspelat, hur säger vi, efter
Woodley
och
det är synd att den var på, att den är i natt.
Ja, faktiskt.
Ja. Vi spelar ju då in det här generellt sett varje söndag. Exakt. Det kan hända att det blir på en måndag, men den här gången i vanlig ordning söndag.
Exakt, men där har det ju varit jättemycket drama, och jag tycker att de liksom, om det nu är på riktigt eller om det är fake, så har de gjort allt för att man vill se den här matchen. Så jag tror många av er kommer att ha sett den här nu idag på morgonen, eller om några har suttit uppe på Sportbladet och kollat på dem live liksom. De sände ju den där.
Ja, det är Sportbladet som sände
den. Så bara det är ju en stor liksom framgång att de har lyckats få en svensk tidning och sända galan. Men förutom allt som har hänt där, så har vi en jättestor grej som har hänt i PFL. Och det är ju att Martin Hamlet från Norge har ju kommit till final, och liksom ska få slåss om $1 million. Och då får man ju också tänka att vägen dit, det är inte så att du inte får betalt. Finalen, får, om du vinner allt får du $1 miljard, men hela vägen dit får du jättebra betalt. Och det är jättekul, för jag känner ju Martin och har varit och hälsat på dem flera gånger, varit i Spanien med han och hans coach. Så det är jättekul att det går så bra för han. Och just att också, han förlorade ju matchen innan, men han hade tillräckligt mycket poäng. Jag vet inte hur de har räknat ihop det, men han gick i alla fall vidare.
Det är ingen som vet hur de räknar
PFL,
ihop
det. De gör lite som de vill, tror vi.
Ja.
Nej, men kul att liksom, en norrman är där och fightas. Och liksom, Martin är en jättebra brottare, utvecklat jättebra händer. Men det jag gillar med honom är att han är så här, en superfamiljefar och en idrottare. Liksom. Han har ju brottats hela livet, så han verkligen så här, är med familjen och går till tränar. Och that's it. Så jag tycker verkligen att han förtjänar och att det går bra för honom. Liksom. Och... kul att vi har en skandinav i PFL som förhoppningsvis kan ta hem $1 miljon och bli hur lycklig som helst.
Ja.
Helt sjukt faktiskt.
Det är riktigt roligt. Och vi har fått just, men vad var det som hände i den matchen? För att,
jag tror att han skadade sig med benet. Han sparkade honom och sen så var det något som typ om hamstringsmuskeln gick av eller något sånt. Det var någonting som pajade, men vinst är vinst.
Ja, absolut. Vinst är
fortfarande
absolut
en fight vinst. Liksom.
Ja. Och sen har vi ju matchen, returmötet som vi sa, Weili Zhang, Rose Namajunas. Vi har även, du ska möta Frankie Edgar.
Just det. Ja, men det är exakt, den matchen blev ju också annonsad och den är faktiskt riktigt hypad match också. Kul också att Vera får ett namn nu och lite så här liksom. Det är dags att göra sig hörd.
Ja.
Och han är en intressant fighter liksom på alla sätt och Frankie Edgar är ju en legend, men inte bara en legend, han är fortfarande väldigt, väldigt alltså farlig och liksom tränar på som ett djur och det är väl hans sätt att vara.
Ja.
Så det är väldigt kul. Jag tror vi har några lyssnarfrågor också som folk hade skrivit på.
Det har vi.
På våran grej som vi ska...
Och så lade jag ifrån med datorn precis, ta tillbaka.
Det är söndag.
Ska vi se... Det är klart vi har lyssnarfrågor. Ska vi ta fram dem? Och vill du få...
Men vad känner du om Rose och Zhang? Vad är det?
Nej,
liksom?
Men exakt. Alltså... Ja, du. Vad känner man? Alltså... Det gick ju så fort första matchen. Jag tycker det är bra... Alltså, så här. Jag tycker att det är bra att de gör den igen. Var det var en spark som utdelades, det var en titelmatch. Zhang har ju varit väldigt... dominant liksom. Det
här var ju hennes första försvar, så jag menar, hon har inte varit heller en champ som säger vi, alltså har försvarat bältet under en längre tid och att så här, okej, visst, nu förlorade du, nu får du en direkt rematch. För jag menar,
så är det.
Jag tror alla de här direkta rematcherna gör att Stipe måste ju känna sig väldigt, väldigt liksom så här, alltså really?
Nu var det väl det att Stipe var ju egentligen en rematch. Det är det som teoretiskt var ju en rematch, men men jag fattar vad du menar. Alltså, ja. Jag vet inte. Jag är ändå glad att de gör den här matchen igen. Alltså det jag menar med dominant, kanske inte att de var en dominant mästare innan, men det ändå att hon har varit alltså väldigt dominant, såg väldigt farlig ut.
Och spöade de gamla champsen, eller den gamla champen.
Ja. Så jag tycker det är stort av Rose också ändå att säga, ja men absolut. Liksom. Rose har ju varit den sitsen själv, att hon torskade snöpligt mot Gadela och hela den biten, så...
Jag tror det kortet är ju helt packat, så det ser vi. Det är bara fireworks den kvällen.
Ja. Vi börjar med frågorna då.
Yes.
Vi har Mr. Van Helsing som skriver så här: vad tycker ni om att Khamzat är i Oslo och tränar med Jack? Samt vad borde Bea Malecki göra härnäst?
Jag tycker det är jättebra att han är i Oslo. Jag har ju varit där flera gånger liksom på frontline och de har ett bra träningssätt, en bra gemenskap och väldigt mycket liksom folk där att träna med. Och varför inte? Liksom? Han ska ju gå sin största match någonsin i karriären, Khamzat, här. Och varför inte träna med Jack, som är egentligen våran svensk som det går bäst för UFC. Ja. Och de är i princip samma viktklass. Och det är, vad säger vi, det är jättebra för Khamzat att jobba med Jack och de andra göttarna där nere liksom. Så det tycker jag är helt rätt, och just att han tar sig ur sin zon och provar på ett nytt ställe är ju oftast lite läskigt också, speciellt om man är ett namn som Khamzat, som alla sa, åh det är han. Du har en stor press på dig också att du ska vara den här, ser vi, den du har byggt upp ut i media att du är. Och det blir ju ändå tufft liksom när du är på en ny klubb och alla ska testa dig och så. Så det, jag tror att det här bara är utvecklande för Kamsat och jättekul att han är där. Jättekul. Få lite nya inputs och se att han hänger med Emil Mik och Fisar och allt möjligt.
Nej, jag tycker det är mer. Jag tycker det är grymt. Alltså, det är bra. Mm. Fler behöver göra det här. Sticka ut och testa de andra klubbarna som vi har i Skandinavien. Exakt. Och nu är ju då Frontline är ju toppteam där borta i Norge. Så jag tror det är bra. Jag tror det är bra också för Jack att få testa på lite av Chamsat.
Exakt.
För de är samma viktklass. Det är ju inte omöjligt
men
att de
är det jag menar. Heller, det är jättebra också att de får CV. Alltså, de får brottas med varandra och han får känna nivån på Chamsats brottning. Mm. Och då får vi inte glömma att Jack är ju en brottare från grunden också. Så det där blir riktigt roliga liksom, för de som är där. Ja. Jag ska prata med Andy där som en av huvudcoacherna och fråga hur pass bra han mår där och sitta och äta chips och kolla på när de rullar runt där.
Ja, men det håller vi för oss själva. Jag kommer få veta. Inte du.
Exakt.
Bea Malecki då, vad kommer hon göra näst?
Ja, alltså det är lite skandaler, men på Twitter är någon som har lagt upp att hon har gjort någon så här GoFundMe. Typ så här, ja, att hon vill ha typ 50 000 dollar. Varför vet vi inte, men det var efter matchen här, typ så här. Om det är en äkta eller inte vet vi inte heller, men det är liksom, den cirkulerar runt där på Twitter i olika så här, säger vi. Folk har börjat surra om det rätt mycket, att så här, hon hade lagt upp något när hon fyllde 30 och att hon att man är broke och 30, det är det nya sexiga typ, och att det finns en GoFundMe och ja, det är lite folk som har kastat in stålar där. Så hon kanske, vad säger vi, gör något nytt här, att man alla går och gör en GoFundMe om man vill ha lite cash från ja. Det är så helt chockad.
Alltså, nej men alltså, jag säger, jag försöker tänka på någonting att säga och så inser jag bara att så här, jag har ingenting att säga om det. Jag tycker att det bara alltså jag trodde GoFundMe var så här grej som man gjorde typ, jag måste göra den här operationen, det är typ så jag har förstått att det har varit.
Vissa vill göra det här för att de ska supporta deras fighting-karriär.
Men varför skaffar hon inte bara en Patreon? Alltså jag hade haft mer respekt om hon skaffade en Patreon.
Ja, ja, jag vet inte. Alltså, vi, folk tycker att vi varit hårda här mot henne, men det här var ju så här, jag vet inte, jag blev lätt chockad. Liksom. Och det är kul att se vad folk säger, där, trådarna och alla som skriver liksom, om det. Men är den äkta förstår inte jag heller. Liksom, att, så, okej, alltså, jag förstår, så ja, men vill du tigga om pengar så tigga om pengar. Liksom. Alla har ju sitt... Säger vi sitt sätt att göra sina pengar. Men,
exakt, och med det sagt, backa oss på Patreon.
Exakt, in och backa. Nej, men det, jag menar, det är konstigt. Men,
jag har missat den där GoFundMe-grejen.
Ja, det får du inte kolla på Twitter, va?
Det är det.
Är du på Twitter så får du se allt.
Det är det, jag måste gå in mer.
Nej, men det, okay. det är en grej som är, så här, jag menar, konfunderande. Det ska bli kul att följa, liksom.
Ja.
Jag såg att, vet du, Cornelia Holm hade skickat in 5 kronor. Så jag vet inte om hon gör det som en good gesture eller om det är en liten sån här, du vet, en liten jabb.
Det känns ju som en
sidan sådär.
Ja, det är min tolkning. Så skickar man in 5 spänn dit. Ja.
Och sen är det ju lite så här, visst, du är fortfarande signat till UFC, då kan ju alla fighters som vill ta sig till UFC kanske göra GoFunds med att så här, vet du vad, supporta min karriär nu så att jag kan ta mig till toppen. Du är ju redan i världens största organisation och vill ha, ja.
Ja,
vi lämnar det där.
Jag tror vi gör det. För det finns saker man kan säga och saker som man också kan säga. Typ som den här lyssnarfrågan från Filip Lundgren som säger: tror ni att Sean O'Malley kan ta sig in i topp 15 utan några problem om han får chansen? PS, älskar podden. Tack så mycket, Filip.
Boom. Ja, det tror jag. Definitivt att han kan göra. Det beror på vilka han möter och hur ser vi. Han har ju varit rätt öppen det här, som jag sa förut, att han vill, spelar ingen roll vem han möter, helst inte rankade. För att pengarna är samma liksom, så ja. Men han kan, om han vill, ja.
Jag tror också grejen med Sean O'Malley nu, att Sean O'Malley, han har varit smart. Han har förstått att han behöver inte gå found me, utan han har blivit sjukt bra på Fortnite. Han tjänar pengar på Fortnite, han tjänar pengar på att sitta och twitcha, han tjänar pengar på sin podd, på sin YouTube-kanal. Han har förstått att det finns mer än fighting och på så sätt så har han skapat ett brand och hans varumärke gör då att folk samlas att se den contentet han producerar. Typ som att jag tror han har en podd med sin brorsa, han har en podd med sin coach och snart har han väl en podd med 6ix9ine kanske också.
Definitivt, eller med musikvideos eller med rappa, vad vet vi.
Så jag tror nog, och han har sin Maja också.
Exakt, sitt eget märke.
Ja. Så jag tror att
han är, hur säger han, breddat sina, han är en entreprenör liksom. Verkligen. Och jag tror att han tänker att UFC ger han motståndare som kanske inte är så bra, det är easy paycheck, så tar han de pengarna, investerar dem, får dem att växa. Så eloge är han för det liksom. Sen får vi se, han kanske inte har planer på att bli champ. Han kanske bara vill liksom vara där och tjäna, få get the bag som de säger, ja. Liksom. Det är ju det.
Och han kanske kände efter Coutinho-matchen också att fan, om jag inte kunde få bort honom enklare, hur kommer det se ut när jag exakt, kommer till de andra?
Exakt, och då är också risken att du förlorar och så blir det inte pengarna rulla in på samma sätt.
Nej, precis.
Så ser vi, alltså man får värdera det där. Är det värt att vilja klättra rätt i toppen eller vill man ligga på medelnivå och tjäna en stadig lön hela tiden?
Jag tycker i alla fall att han har gjort det på rätt sätt och jag tycker att fler fighters borde kolla in det han gör, just som jag säger, med att skapa sitt varumärke, bygga, göra poddar, gör saker. Ni sitter på världens plattform. Ni har sjukt mycket följare på Instagram. Utnyttja det nu och gör någonting och på så sätt skapa samarbeten och där kan ni då växa rent ekonomiskt. Så
och kanske inte gå och göra en OnlyFans, utan det finns ju andra sätt också att tjäna sina stålar på.
Men du, jag såg att OnlyFans kommer ta bort nu det som är liksom pornografiskt innehåll. Jag är inte så insatt i det, men jag läste någonting.
Jag läste också att det är typ skandal, tycker alla de här som har liksom, säger vi, offrat sitt liv för att göra det och sa ja, men jag står för det nu, och sen helt plötsligt försvinner den inkomstkällan och då måste du tillbaka till vanliga livet och söka jobb.
Men då är min fråga, var OnlyFans någonsin någonting annat än en erotisk sida, eller har jag liksom missuppfattat någonting? För det var min tro om OnlyFans.
Att jag tror det också det, men jag tror att de, det var någon typ, det är någonting, någon typ laggrej liksom, jag vet inte riktigt om det är någon stämning eller något mot dem, att om de gör det så kan de inte tjäna lika mycket pengar som de inte tillåter det. Så kanske måste stänga ner. Det är någonting sånt, för annars tänker jag att det måste ju ändå vara deras största inkomstkälla. Att om man väljer att stänga ner det, så måste det ju vara något, du säger vi, alltså ett beslut som har tagits, hur säger vi, federalt då i USA, att de kanske inte får.
Jag läste något om att det var Mastercard-chefen som har lagt press på OnlyFans, att de får inte, de kommer inte dra pengar från Mastercards eller någonting
är
om de inte ändrar om. Men alltså den enda som jag har förstått inte haft sexuellt content på OnlyFans, det är Diego Sanchez.
Vad vi vet, vi vet ju inte.
Ja, det är typ den enda jag aldrig hört om någonting annat som har promotat OnlyFans. Nej. Typ som att följa mig i min vardag.
Men det är ju mycket fighters som har OnlyFans, alltså kvinnliga fighters som liksom lägger upp att man ska kunna följa dem på OnlyFans. Så, är det någon av er tittare som, eller lyssnare som följer någon, skriv och berätta för oss, vad är det de lägger upp liksom?
Ska vi starta OnlyFans eller vadå? Eller? Det roliga var ju att vad gäller Diego Sanchez så hade de ju lagt in såna här texter också. Har du hört dem?
Nej,
vadå? Nej, men det är ju typ så här, betala för att se det här klippet liksom. Och då var det någonting, så då var det typ, alla var ändå erotiskt lagda på något vänster. Och det är inte Diego Sanchez som har skrivit dem, utan det är Joshua Fabio, sen är det någon tjej som tydligen ska ha varit
för att försöka få.
Ja, och då har det varit Sanchez. Typ så här, check out that butt, we know you want to. Så var det ändå bara en träningsvideo typ. Eller så här, oh my god, I didn't know you could do that.
Clickbait.
Ja, så de gör ju clickbait med sexuellt, liksom, med sexuella referenser. Men sen var det bara träning och liksom. Så de försökte. Vi har en fråga till och det är från Sebastian Sandberg. Vem tycker ni Jack Hermansson bör möta härnäst? Jack har själv gått ut med att han gärna möter vinnaren till och Brunson. Men det känns inte heller helt orimligt att Cannonier får den matchen som ni var inne på. Bästa podden. Tack Sebastian.
Att han får, att Jack får en rematch då eller?
Nej, eller att Cannonier
får
vill
vinnaren.
Ha till och Brunson.
Ja, det, alltså jag vet inte. Han vill väl högre upp liksom. Cannonier, tänker jag mig. Han vill väl ha vinnaren mellan alltså, säger vi, Whittaker och eller kanske vinna mellan Costa och Vettori.
Jag tänker att jag drar lite rankings då. För vi har ju då Jack Hermansson på plats 6. Vi har Derek Brunson under honom. Sen har vi Vettori, Cannonier, Paulo Costa, Robert Whittaker. Darren Till idag ligger på plats 7, alltså en
Whittaker ska ju möta Adesanya.
Exakt.
Så jag tror att Cannonier nog vill ha, alltså i så fall vinnaren Costa Vettori.
Ja.
För det är den, om inte han vill ha en titelmatch.
Jag tror nog att det är en bättre match att han väntar på att se hur den utspelar sig, för då har vi två som ändå är bättre rankade liksom, och då får han ju ändå nummer 2 rankad, vilket motiverar kanske honom mot 2 vinnare ändå. Whittaker och Adesanya.
Så vad tror du, Hermansson mot Gastelum? Blir det main event?
Vad var det? Dana White privilege på Kelvin Gastelum?
Exakt.
Ja. Jag skulle inte bli förvånad.
Nej, jag skulle inte heller bli förvånad. Det känns som att det kan vara någon sån grej. Det blir Gastelum mot honom. Att typ att så, ja, Jack behöver motståndare. Vem ringer vi? Det finns bara en. Det är Gastelum. Ställer alltid upp.
Vi får se vad som händer. Kom ihåg nu, gott folk, att vi befinner oss i Västerås på fredag. Exakt. På Bastard Burgers. Kom dit, käka burgare, lyssna på lite schysst MMA på den live. Häng med oss helt enkelt, så gör vi en roligare fredag tillsammans. På lördagen, då är det Fight Companion med oss direkt ifrån arenan. Och det kan ni se på MMA-poddens YouTube. Så det är bara att hoppa in live. Obs, ni kommer inte se fighterna genom oss. Ni kommer bara att se oss. Så det blir en ren och skär companion. Och stött oss jättegärna på Patreon. Ni var ett gäng som hoppade in den här veckan efter fighters vi minns. Och det tackar vi er så jättemycket för. Så fort vi ser er patrons växa så ökar vår motivation väldigt, väldigt mycket. Och det är ingen hemlighet. Desto fler patrons ni blir, desto mer tid kan vi lägga på att producera MMA-content. Gillar ni podden, vill höra mer, se mer, gå in och stötta oss på Patreon. Obs, ifall ni vill höra fighters vi minns, då måste man kliva in från och med tier nummer 2. Där har ni den. Med det säger vi tack för den här gången.
Tack och hej.
Hej då.
Champion of